Vi ska börja med några rekordnoteringar under året.
Det är olympiad i Amsterdam. Våra brottare tar 3 guldmedaljer och guld blir det också i modern femkamp, i simning med Arne Borg och i spjutkastning med Erik Lundqvist. Senare på året kastar han sitt spjut längre än någon människa tidigare, 71,01 meter. Numera kastar man mycket längre. Klaus Wolfermans rekord från 1973 lyder på 94,08 meter, alltså 13 meter längre än Lundqvist kastade.
Mera rekord, rekordlitet födelsetal i Sverige.
Men aldrig tidigare har man kunnat tala i telefon så lång väg som den 28 april 1928. Då talar Kiruna med Genève och det är 390 mil, Europarekord.
Utan statistiskt underlag tycks antalet upptäckta förskingringar vara mycket högt det här året.
Den största bilutställningen hittills i Sverige avhålls i Sundsvall.
Och på Gotland hittar man en ganska enastående fyndplats från den gotländska folkvandringstiden för inemot 1500 år sedan.
Slut på rekorden för den här gången. Året 1928 är inget sensationellt år, men...
Vi får i alla fall vår första kvinnliga apotekare.
Kronprinsen inviger telefonförbindelsen med Amerika.
Och i ett kommunistiskt första majtåg bär kamrat Alice ett plakat som kräver bort med kristendomen ur skolorna. Hon åtalas, men kamrat Alice skyddas av det demokratiska samhällets yttrandefrihet och blir frikänd.
Så har vi en ovanligt långvarig lockout inom pappersmassindustrin och gruvorna.
Och arbetsdomstolen som arbetarrörelsen inte ville ha beslutas av riksdagen det här året. Domstolens inrättande ingår i de arbetsfredslagar som den Ekmanska ministären lägger fram.
Vi börjar närma oss 20-talets slut. På ett område är 1928 ett bra år om man vill kasta en blick bakåt och ett par blickar framåt. Och det området är arkitekturen. Gustav Näström, orientera oss i ett slutande 20-tal och ett begynnande 30-tal.
Det talas ofta om det glada 20-talet. Och visst var det en glad tid om man tänker till exempel på vår konstindustri och arkitektur. Både här hemma och runt om i världen firade vår konstindustri stora triumfer med Orreforsglas av Hall och Gate och keramik av Kåge och Percy. Silver av Erik Flemming, möbler av Karl Malmsten och vad allt som kunde ordnas in under rubriken Swedish Grace i betydelsen av någonting dekorativt, charmfullt men ändå stramt behärskat i anslutning till arvet från den gustavianska tiden. En stor del av världen tillfaller Elsa Guldberg som i Svenska slöjdföreningen hade förmedlat kontakten mellan konstnärerna och industrin. Även inom arkitekturen knöt man an vid nyklassicismen. Det kan man se på Tengboms konserthus med de många kolonnerna och Leverands kapell på Skogskyrkogården. Det märkligaste monumentet över årtiondets byggnadskonst är ändå Gunnar Asplunds stadsbibliotek i Stockholm som invigdes 1928. Det knöt samman många trådar ur det förflutna. Dess egyptiska portaler hade inspirerats av Thorvaldsens museum i Köpenhamn och dess höga cylinder av Castel San Angelo i Rom och dess möbler i mahogny med mässinglister hade en ton av dansk guldålder från 1800-talets början. Men under de lejongula fasaderna hade Asplund i gatuplanet smugit in en terrassvåning som slängde alla gamla stilbegrepp och klädde sig i betong och järn och glas. Det var en ny tid som anmälde sig i det där materialen. Och den blåste till batalj mot den dekorativa ståten och för den nakna ändamålsenligheten. På världsutställningen i Paris hade Le Corbusier inlett det uppror mot det förflutna som hos oss kallas funktionalismen. Och dess banerförare här hemma blev just Gunnar Asplund tack vare att han fick forma arkitekturen på Stockholmsutställningen 1930, den så kallade Funkis. Nu var han gudskelov en lysande konstnärlig begåvning. Och han förstod att ge denna sommardröm vid Djurgårdsbrunnsviken en spänstig lätthet och öppenhet mot sol och vattenglitter. Vi som var unga den gången entusiasmerades av hans fantasi och spiritualitet. Men den äldre generationen tog mycket illa vid sig och det drog ihop till en hetsig kulturdebatt. Torsten Fågelqvist och Carl G. Laurin och Carl Malmsten kämpade som lejon för traditionalismen, men fick milda repliker av Elin Wägner, hurtfriska trumpetstötare av Ludvig Nordström och kloka motargument av Gotthard Johansson. Hela året 1930 präglades av kulturell stridsglädje i den fria debattens tecken. Man kände att man stängde portarna tillbaka till 20-talet och att man öppnade portarna till ett nytt decennium som, hoppades man, skulle bli en ny tid i internationalismens, världsfredens och den breda folkliga kulturens tecken. Men efter några år hörde man trampet av nazisternas stövlar i München och Berlin, och mänsklighetens eviga dröm om en ljusare framtid krossades än en gång. Men vi som var med på 20-talet och upptakten till 30-talet, vi går ännu, fast gamla och grå, och hoppas på att det trots allt ska finnas utrymme för lite förnuft, lite humanitet och skönhetsglädje även i framtiden. Men vi inser att det är en mycket smal marginal för en så vacker illusion.
Gustav Näström blickade bakåt och framåt. Framåt går radion med stormsteg det här året. Man gör en första lyssnarundersökning och människorna visar sig vara mycket nöjda med radioprogrammen och mycket missnöjda med radioprogrammen. Nyheter och marschmusik och folkmusik är man nog mest nöjd med. Och allra sämst tycker man om opera och jazz. Och så börjar en ny programpunkt som i all sin enkla genialitet ska bli en av de allra mest älskade. Grammofontimmen startar. Och han som startade den sitter här i studion och det är Bo Vilners som var hallåman i tidiga radioår och sedan bland mycket annat Radiohjälpens och de första önskeprogrammens ledare i 2 decennier. Och Bo Vilners berättar nu ett litet minne av sitt första grammofonarkiv på Kungsgatan 8.
Ja, alldeles i början kunde jag faktiskt på mina händer bära hela skivförrådet. Det var tungt, för det fanns ju bara stenkakor på den tiden. Men om man staplade dem försiktigt och stödde den översta skivan med hakan så gick det faktiskt. Nå, det där kraftprovet det gjorde man ju inte precis varje dag. Det var ju också riskabelt både för skivor och rygg. Det behövdes ett förvaringsskåp. Det blev det också, ett sånt där vanligt, ljusfärnissat dokumentskåp i knapp manshöjd och cirka en halv meter brett. Man kunde ju, om man så vill, kalla det för arkiv, fast med citationstecken. Det hade en sån där låsbar jalousi som man alltså kunde dra upp och ner. Nå, det där skåpet, som ju numera snarare är ett musealt föremål, det kom en gång att spela en viss roll i ett dramatiskt sammanhang. Det var så att vi hade det uppställt i det lilla kontrollrummet som fanns innanför stora studion. Det var där som jag till en början provspelade skivorna, som förresten snart blev ganska många. Och det var där i kontrollrummet som jag komponerade de första regelbundna grammofontimmarna. En gång hade jag just avslutat själva provspelningen. Jag ordnade skivorna i den följd de skulle spelas och gjorde upp spellistan med den seriösare avdelningen i början och sedan en mjuk övergång till det lättaste godset, eventuellt den senaste slagen. Det hade blivit lite varmt så jag gläntade på dörren till stora studion medan jag slutförde listan. Där utifrån studion hördes upprörda röster. Det var inget att undra över eftersom man repeterade en pjäs med motiv från franska revolutionen. Intresserad av teater som jag alltid har varit så öppnade jag dörren lite till och lyssnade. Det var flera ur det finaste skådespelargardet från Dramatiska teatern som var i elden under Olof Molanders ledning. Det lät mycket spännande. Vältaligheten flödade, röster som kämpade för sina liv och för Frankrikes ära, med ett ord, dramatik i dess högsta potens. Men jag hade inte så mycket tid på mig, det var andra uppgifter som väntade, så jag ordnade in skivorna i skåpet som vanligt. Som vanligt, när jag var färdig för att stänga skåpet, lät jag också nu jalousin rutscha ner med ett rassel och gå i lås med en ljudlig smäll. Det blev tyst. Inte bara i provspelningsrummet där jag var, utan ofasa också i stora studion. Jag hade glömt att stänga dörren. Smällen hade hörts dit ut. Jag hade stört repetitionen. Jag hade avbrutit revolutionen. Ett ögonblick kände jag den där kalla kåren som man i såna där ögonblick talar om. Vad skulle nu hända? Olof Molander kände jag till hur han kunde reagera. Mycket riktigt. Dörren slängdes upp vidöppen. Ett blekt ansikte stirrade in och ropade: "Giljotinen!" Det var Molander. Han hade hittills underkänt alla de hemska ljud som Axel Janse, inspicienten, hade producerat för att tillfredsställa honom. Nu plötsligt, mig själv ovetande, hade jag löst problemet. Janse kunde dra en lättnadens suck och den stackars dödsdömde kunde utandas sitt sista andetag fullt illusoriskt då några dagar senare pjäsen gick och tusentals radiolyssnare kände rysningen då jalousin på Radiotjänsts första grammofonskop slog lås.
Det var Bo Vilners som berättade. Vi ska dröja oss kvar i minnenas och melodiernas värld. Om du, Silla Ingvar, lägger ditt öra mot tidens puls, vad hör du?
Jo, jag hör alldeles tydligt att ljudfilmen är i antågande. I flera år har experimenten pågått i staterna. Den 6 oktober 1927 hade jazzsångaren sin premiär Over There. Och den negersminkade L. Jolson börjar sitt segertåg över världen. Den svenska premiären ska bli först i februari 1929. Men filmens musik går före och ökar nyfikenheten.
My little Mary, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my Mary I'm talking about, nobody else's. My little Mary, my heartstrings are tangled around Alabama. Mary, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mary, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mary.
Så sjöng L. Jolson till sin dyrkade mammy. Och den sentimentala modersmyten är gångbar även i Sverige. Via radion, inte minst, sprids detta år följande toner.
Det är en liten koja långt, långt borta härifrån. Dold bland stammarna i skogens tysta gömma. Ofta söker sig min tanke till den tysta trevna vrån. Där en gång jag smektes av på händer ömma. Nu den tiden är förrunnen sedan många, långa år. Trött och skrynklad är den hand som då mig smekte. Men var dag på den jag tänker när jag ensamheten når. Och på hemmet där som barn en gång jag lekte. Måtte etens tysta vågor till dig bära all den längtan som ut i mitt hjärta bor. Tänker du på mig ikväll, du gamla kära? Lyssnar du till mig ikväll, lilla mor?
Och inte ett öga var torrt. Det var Sven-Olof Sandberg med egen text och Fred Winters melodi. Två damer, båda så fjärran från det trånsjuka mödraidealet som tänkas kan, hälsar på. Den ena är fröken Garbo som kommer med julbåten från Amerika till Göteborg och mamma Gustafsson möter tåget i Södertälje. I Stockholm väntar beundrarskaror och poliseskort. Fröken Garbo visar sig på perrongen, småler vänligt och kastar slängkyssar som tack för hurraropen. Den andra är mademoiselle Josephine Baker från Paris. Hon har inte mamma med sig. Hon visar sina nakna bröst om aftnarna mot betalning och sjunger därtill. Och vad blir följden? Jo, insändarstorm och oroliga mödrar förstås. Fädernas oro framgår i varje fall inte bland de notiser jag har funnit. Också regeringen är orolig. Hör här en notis från den här tiden. Regeringen anmodar kontrollstyrelsen att utarbeta förslag till förändring av dansparagrafen i rusdrycksförsäljningsförordningen för att få till stånd en skärpning tydligen avseende fullständigt förbud mot restaurangdansen. Åtgärden blir föremål för invändningar under framhållande av att den kontrollerade restaurangdansen innebär långt mindre fara än dans på mer eller mindre privata danspalats som undandragas i all kontroll. Jag tänker sig. I glädjen över att förnuftet lika väl fick råda dansar vi en liten sekund till Red Nichols och hans Five Pennies, en av dem är självaste Glenn Miller. Erik Wettergren blir Dramatenchef. Olof Molander sätter upp Aristofanes Fåglarna i Hjalmar Gullbergs och Ivar Harjes nyöversättning och Isak Grünewalds klatschiga dekor och kläder. På Oscars ges Hjalmar Bergmans Patrasket med lysande prestationer av Gösta Ekman, Tolly Selman och Tore Svenberg. En del kriminaldramatik ges på de mindre scenerna. Hattarna är små åtsittande, kjolen blir ofantligt lång baktill och modefärger är svart och blått. Så lyder lagen att följa för de fina couturedamerna. Det hade varit roligare att kunna berätta om vad töserna som gick till dans på Gislövs stjärna i Österlen hade på sig en sommarkväll. Eller vad de unga pojkarna och deras flickvänner tyckte var finast en lördagsafton i Eskilstuna folkpark. Medan de dansar, kanske i väntan på besök av något resande sällskap som ska uppträda i teaterpaviljongen. Vad bryr de sig om den kungliga huvudstaden och det där Hollywood? Vad tänker de? Vad väntar de av framtiden? Strö rosor på deras väg, Carl Evert.
Vi ska vara vänliga och snälla mot varandra. Som man är ut i nationernas förbund. Därmed inbördes beundran hand i hand om andra. Inga hårda ord i deras bönestund. Strö lite rosor på den väg vi vandrar, så den är blir för tung och så gå. Man får en vänlighet ej aldrig klandra, här genom livet fram du går. Ett vänligt ord och sagt i rättan tid, oss ger på jord en märklig sinnesfrid. Röligt och röda rosor på den väg vi går, så den ej blir så tung och så.
Det var Silla Ingvar som var vår ciceron i Nöjernas och förströelsernas 1928. Vi har riksdagsmannaval detta år. Det var ett val som satte ovanligt heta känslor i svallning. Jag ska be Lars Orup se tillbaka på det politiska året 28.
Det förbannade system där man ena dagen är i armkrop med amiral Lindman och den andra dagen i armkrop med Per Albin Hansson. Alltså, den frisinnade regeringen Ekmans vågmästarpolitik blev allt mer impopulär under 1928 års riksdag, både bland socialdemokrater och högermän. Men motsättningarna till socialdemokraterna blev de starkaste då regeringen la fram förslag om en kollektivavtalslag och om inrättande av en arbetsdomstol för tolkning av rättstvister på arbetsmarknaden. LO hade vuxit sig stort under 20-talet och räknade nära 500 000 medlemmar 1928, och kollektivavtalen omfattade mer än halva miljonen arbetare. I stort sett var det lugnt på arbetsmarknaden, konjunkturen var god, men lugnet stördes dock av rätt många lokala konflikter. Regeringsförslagen om lagstiftning betecknades som en nedrig handling mot arbetarna, och den 22 maj la 325 000 arbetare ner jobbet under 3 timmar i protest. Men 3 dagar senare tog i alla fall en enig borgerlig majoritet i riksdagen lagförslagen. Fångställningen mellan socialisterna och de borgerliga blev än mer markerad inför andrakammarvalet i september. De borgerliga samarbetade i valkartell, och så gjorde också socialdemokrater och kommunister. Och det samarbetet utnyttjades till det yttersta i den borgerliga propagandan, där man försökte skrämma väljarna med bolsjevikfaran och det kosackvälde som skulle följa i dess släptåg. Men socialdemokraterna hade också på egen hand lyckats driva upp rädslan för ett socialistiskt styre genom sina förslag om bland annat skärpt arvsskatt, där Ernst Wigforss i den socialdemokratiska motionen skrev de berömda orden: fattigdomen fördrages med jämnmod om den delas av alla. Och med de orden ur ringande i öronen var det svårt för många väljare att tro på ett annat ord som också kom från socialdemokratiskt håll, nämligen det svenska folkhemmet.
Skall det svenska samhället bli det goda folkhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, det arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras även socialt och ekonomiskt.
Valet blev ett ordentligt bakslag för socialdemokraterna som trots ökade absoluta väljarsiffror ändå förlorade 4,1% av sin andel av väljarkåren och därmed 14 mandat. Deltagandet i valet var rekordhögt, 64,7%, och det var först nu som kvinnorna på allvar gjorde sig gällande som väljare. Kommunisterna ökade med 4 mandat, men det räckte inte för att bryta den borgerliga majoriteten. Både höger- och bondeförbundet ökade också. Liberalerna stod stilla och de frisinnade förlorade ett mandat. Med hänsyn till valutgången kunde alltså C.G. Ekman fortsätta att regera. Men liberalerna ville inte vara med längre och därmed tvingades Ekman att låta hela regeringen gå. Han ville heller inte bilda en ny regering med garantier för högerinflytande och han sa nej till en borgerlig majoritetsregering och då återstod bara andra kammarhögerns ledare Arvid Lindman som regeringsbildare. Och på nytt blev det en minoritetsregering utan garantier för ett fast majoritetsstöd i riksdagen som trädde till. Lindman var också medveten om att till nästa val skulle hans regering knappast kunna överleva. Men han började i alla fall med att skaffa sig och sin regering ett bra startkapital i den arbetsfredskonferens som sammankallades i november och som blev ett första försök att nå fram till den samförståndsanda som präglade Saltsjöbadsavtalet 10 år senare.
I Lars Orups krönika hörde vi ett citat ur ett berömt tal av Per Albin Hansson 1928. Det litterära året är också intressant. Det är 2 kvinnor som står i centrum, eller 4 om man så vill.
Selma Lagerlöf som fyller 70 år och som ger ut ett av sina mästerverk, romanen om Anna Svärd.
Och Sigrid Undset som mottar Nobelpriset i litteratur. Och hennes namn förbinder vi också med en märklig kvinnoskildring, Kristin Lavransdotter.
Inom den svenska lyriken ska vi uppmärksamma, om inte en debutant så i alla fall en mycket ung skald. Han heter Karl Ragnar Girow och han ska långt senare som akademins ständige sekreterare bland annat harangera Nobelpristagare i litteratur. Men just nu är han 24 år och han ger redan ut sin andra diktsamling. Karl Ragnar Girow.
Nu för tiden talar man gärna om det glada 20-talet. Fullt så glättigt känns det kanske inte då. En del av oss unga hade kvar synbilderna av invalidtågen från Ryssland efter första världskrigets slut. Landet korsades av oändliga transporter av lemlästade människor, räddade till ett tillspillogivet liv. Åtskilliga hade väl också i sin omgivning upplevt de affärsspekulationer som redlöst gungade i krigets svallvåg och där gick kvar. Hela världsordningen tycktes delta i samma gungning. Till de böcker vi diskuterade då hörde Spenglers ny bortglömda, den gången genljudande domedagsprofetia, Der Untergang des Abendlandes. Och likaså Feingers allt raserande analys av vetandets grunder i de filosofi dels alltså upp, som sa oss att en bevislig sanning inte finns. Något av detta erfor väl de flesta som då växte upp i studentmiljö och finns med i det dikt efter som nu har bragts på tal. Vad jag läser ur det är juvenilt så det förslår. Men också, skulle jag tro, ganska tidstypiskt, så det glada 20-talets gyllene ungdom. All världen låter klagan ur hjärtats djup gå. Fast världen vet att klagan icke gagnar. All världen står med slagan i handen för att slå. Men skörden är som rutten boss och agnar. Det gick ut på fälten. Det sådde sina fält. Det drog bort med hat i hårda varmar. Och järn vid sina välten. Som det hela gällt att göra jorden rikt med blod och tarmar. Och det som stannat hemma. Det vände sina gap och samlades kring slagfältens kanter. Och höll bolagsstämma och drev och köpenskap. Och dansade som fauner och bakanter. Det slutade att härja. De gick och trötta hem. De hälsade och nygjort kända trakter. Nu var det tid att bärga den skörd som växt för dem. I tryggat hängen av alla goda makter. All världen står med slagan i handen för att slå. Och hämta rikligt guld och skördarbetet. All världen låter klagan ur hjärtats djup gå och häpnar för vart ogräs ibland vetet. Vår själ är en koppartavla som bär en fruktansvärd text. Det släkte som han har att oss avla fick aldrig tid med vår växt. En natt kom frostig och grym när varmt ljus borde fått oss att gro. Vi sövdes av blodiga hymner till söms, men aldrig till ro. Vi väcktes i natten av syner som gjorde oss vilda av skräck. En okänd man går och bryner sin kniv vid vår häck. Vi hukade oss för det öden som brusade över vår jord. Ett liv blev för ringa, och döden ett alldagligt likgiltigt ord. Vår egen sorg blev för liten mot hela världens nöd. Vår glädje gick fattig och sliten och bara med stycke bröd. Vi längtade att undergivet få dvalna i dådlös ro. Vi vilja ej tro på livet, men livet tvingar oss tro. I tröstlös smuts och gemenhet göms kanske ett frö med nog kraft att längta till skönhet och renhet, till blomma prakt, stolt skaft. Det kämpar i otröttlig strävan mot rymder där dagen rår. Vi anar med ångest och bävan att denna kamp kan bli vår.
I Nils-Olof Franzéns program om året 1928 medverkade Cilla Ingvar, Lars Orup, Gustav Nedström, Karl-Ragnar Girov, Bo Wilners, Karin Nordqvist och Ingmar Sandberg.